Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
I väntan på en sjunde förlossning förbereder sig nu Emelie Karlström på att bli mamma igen. Och vi ska få ta del av hennes berättelse om härligheten i att vara multipara. Du är som vanligt varmt välkommen till Babys podcast här i studion med mig, Carina, barnmorska. Och välkommen kära gäst Emelie Karlström.
Hej hej, tack snälla.
Du, multipara, det låter ju härligt, fantastiskt. Alltså du är inne på sjunde graviditeten, snart en sjunde förlossning.
Det stämmer.
Hur känns det? Ja, spännande. Spännande och viktigt och härligt, allt på en och samma gång. Hur mår du?
Jo, nu börjar jag må bra. Jag har mått otroligt illa. Jag har inte kräkts, men det här illamående har ju hängt i alltså hela dagarna. Så att man har ju varit helt sänkt i illamåendet. Det har varit som en bubbla liksom. Men nu börjar det äntligen släppa.
Ja, men du, är det så att du märker av illamåendet som mer kraftigt för varje graviditet? För så kan det faktiskt vara. Eller så kan det vara olika, såklart.
Ja, precis. Den har varit värst hittills faktiskt, det har den. Innan så har den varit att den har liksom kommit och gått och släppt. Men nu har den liksom varit ihållande hela dagen. Och du vet, det har inte hjälpt att vi varken småäta eller äta överhuvudtaget. Den har liksom bara hängt på hela tiden. Mm. Så
men kan du inte säga... Nej, men då hoppas jag att du får hjälp av där det går på mödrahälsovården på MVCM. Ja. Och, ja, både tips om det, och det har vi ju pratat om tidigare här i våra avsnitt. Om graviditetsillamående och det man säger extremt graviditetsillamående, hyperemesis, gravidarum. Och där har vi ett bra råd både om mat och dryck och läkemedel framförallt. Så lyssna gärna på det. Både du, Emelie, och ni andra där ute. Men du, det brukar ju ge med sig när man kommer in i en bit in i graviditeten. Precis. Och du säger att det släpper för dig också nu. För när vi pratar nu, hur långt är du gången då?
Jag är i 18 plus 1. Så är jag inne i graviditetsvecka 19 då.
Ja, så nästan halvlek.
Yes, så det har väl börjat släppt nu, för nu är det ju bara på morgonen. Innan höll det ju liksom i sig, men illamåendet är bara på morgonen. Sen men försvinner det liksom under dagen, så det är skönt.
Men jag tittar på ditt Instagram-konto och så skriver du så härligt där. Tack min kropp för att du återigen orkar bära denna graviditet, en sjunde graviditet, lika magiskt varje gång. Mm. Ja, det låter fantastiskt.
Ja, jo men det är det. Man är ju väldigt tacksam. Och man är ju ändå glad att man har väl de här små krämporna ändå mot... vad man kan genomgå. Det finns ju riskgraviditeter. Så att jag är ju väldigt tacksam att jag inte är en av dem. Eller har varit också. Så att min kropp klarar av det ändå. Eller vad man ska säga. Ganska bra.
Sen är det ju olika liksom hur vi är under graviditet. Precis. Vissa tycker ju inte att det är så härligt och magiskt. Nej. Som andra tycker. Det är verkligen, verkligen olika. Men för dig lika magiskt varje gång, och nu är det nummer 7 på gång. Hur har du tänkt innan att du ska ha många barn?
Nej, min man vill ju först och främst bara ett. Så, och jag hade väl, vi är 4 syskon i min familj och jag tänkte väl att ja, 4 skulle väl vara ganska lagom för mig med. Men sen kom det fler.
Mm.
Jag brukar ju tänka att ja, det blir lite, det blir aldrig som man har tänkt sig. Livet överraskar.
Ja, och det blir väldigt bra ändå.
Ja, men precis.
Kanske blir bättre ändå.
Ja, det är ju, det blir ju mycket kärlek och lite kaos, det blir det ju. Men det blir ju väldigt mycket kärlek, och de har ju varandra, syskonen. Mm. Så att det är så himla härligt att se.
Men du tänker du, för varje graviditet så tänker du att det här får nog bli den sista?
Mm, jag tror jag gör det.
Ja, okej. Okay. Så vi tänker, sen, du ja. Tänker inte på en 8, 9, 10 redan nu? Alltså.
Nej, inte, jag har så svårt att förutse det när man väl är inne i en graviditet. Jag, liksom, jag kan inte tänka så himla långt fram. Men sen när man har haft och gått igenom en så himla bra och fin förlossning, då börjar man sakna det där lite igen. Och då kanske man hamnar på andra banor i tankesättet då.
Men det är väl bra också, tänker jag, att man är där i nuet och inte tänker så mycket framåt. Utan den där framtiden, den finns där, och så får vi se
ja,
vad det blir.
Precis.
Och den öppnar upp för.
Ja, precis.
Och nu ska du njuta av att ha dina 6 barn där hemma och en 3:e bebis i magen.
Mm. Precis.
Men du, hur tänker du nu om förberedelser? Alltså både mentalt, praktiskt och lite fysiskt inför denna födsel?
Alltså praktiskt, det är ju liksom, nu har ju vi så mycket kvar från Pelle då. Nummer 6 då. Så där är man väl ganska lugn. Vi behöver en ny bilstol. Och sen har vi allting, och det är väl det som är bra när man kan ja, men ärva eller spara, så man slipper känna den stressen sen. Mentalt, jag brukar alltid vara den här som är så lugn. Jag behöver liksom inte förbereda mig så mycket. Men lite nervös är jag väl hur förlossningsvården kommer se ut nu. För nu är det ju så himla, ja, ni barnmorskor ute på vissa förlossningar, det är ju krisigt. Arbetsförhållanden är ju, de är ju inte som de ska nu. Så de är ju stressade. Och jag har ju upplevt det väldigt mycket under mina förlossningar. Nu under de senaste åren. Jag har märkt liksom att det är stressigt för dem. Och då får man inte den här kontakten som man vill ha.
Nej, är det så uppenbart tycker du när du... Har du fött på samma ställe, samma sjukhus?
Yes, det har jag.
Mm. Och kan du se att det är stressad vårdpersonal runt omkring dig?
Ja, det har jag upplevt.
Man är ju så mottaglig för stress när man är både gravid och i födandet. Och är det någonting man behöver så är det ju allra minst stress och otrygghet.
Precis.
Har du haft svårt att gå in i din bubbla, vilket ju är extremt viktigt i födandet? Mm. På grund av det, tycker du?
Ja, det har jag. Både med nu, nummer 5 och nummer 6. Jag blev ju igångsatt då, eller induktion. Och det var väl egentligen inte de bästa upplevelserna. Det gick ju bra, men som sagt, man skulle ju vilja ha lite lugnare, en lugnare miljö runt omkring sig. Och det blev inte det. Och det var bara liksom, ja men, vad ska man säga, en födseltrafik. Det var bara liksom, ja men nu är du klar, nu ska du vidare liksom.
Lite bebisfabrik där.
Ja, precis.
Kände du så? Ja, vad tråkigt, Emily. För du behöver ju det här lugnet, din bubbla, du behöver mörker, tryggheten,
precis,
tilliten till dig själv. Men den kan ju lite försvinna i och med att man känner att det är liksom yttre faktorer som spelar in.
Precis.
Men hur känner du, nu var det inte optimalt, känner du, med dina upplevelser tidigare? Tänker du på något extra lugnt sätt eller på något vis där du kan själv nu förbereda dig för att liksom Mm. Jag vet att det är svårt, men ta bort vården och bara, bara gå in i dig själv än mera.
Mm. Jo, alltså jag hoppas ju kunna få, på det här sjukhuset nu har de äntligen infört vattenförlossningar. Så jag vill ju hoppas att kunna hinna med det den här gången. För där tänker jag att där kanske man får vara lite i sin egna bubbla. För där man känner bara liksom den här värmen när man bara tänker på det. Att man får sitta där i poolen själv.
Mm. Och släcka ner ljuset. Och precis. Ja. Antingen tyst eller lugn musik som förstärker dina egna sammandragningar. Och som ger dig det här lugnet och tryggheten.
Precis. Och då hinner ju även personalen förbereda lite mera då att det blir en mer naturlig och lugn förlossning. Så då kanske de också mentalt går in bättre i det. Men sen vet jag ju inte, jag har ju snabba förlossningar också.
Mm.
Så risken är ju inte att jag hinner in och får den upplevelsen heller. Så det är lite där jag får lägga upp en förlossningsplan då med i min i journalen då och förlossningsbrev. Att man får skriva lite mer förberedande och, om vi vill komma in tidigt och så.
Men du låter ju som att du skulle kunna föda hemma.
Ja, jag skulle ju faktiskt kunna tänka mig det. Men det ingår ju inte i vårdgarantierna.
Nej.
Och jag vet inte om vi har en hembarnmorska i Västmanland heller. Det är ju jourtid i sådana fall. Mm. Och bilturer. Och jag närmsta blir ju Stockholm då.
Ja. Och det blir, kanske... det blir några mil för dig att åka.
Ja, precis.
Mm. Mm. Ja, men då får man förbereda sig på bästa sätt. Men kan du inte förbereda personalen också, tänker jag. Om nu dina två senare födslar har varit att du känner att det är en stress hos vårdpersonalen, så kan man ju faktiskt ta med sig det i ett brev och säga att så, jag har upplevt så här innan, det gick bra, men jag skulle önska, liksom bromsa utanför dörren, ta ett djupt andetag innan du kommer in till mig, för jag är lugn i mig själv och behöver behålla det.
Precis.
Ibland, jag jobbar ju själv på förlossning. Jag vet ju att det är ett högt tempo. Men det innebär ju inte att man behöver stressa inne hos enskilda patienter. Utan man måste tänka proffsigt. Dra i bromsen innan jag möter. Jag kan liksom kanske göra snabba saker när jag är ute på avdelningen. Men framförallt så ska jag ägna mig åt den patient som föder och vara med den så länge som möjligt tillsammans med mitt team och undersköterska.
Ja.
Och dra i den där bromsen som sagt innan du kliver in över tröskeln till det rum som är din bubbla, ditt födande rum. Det är så otroligt viktigt att vi tänker så, att vi själva tar med oss ett djupt andetag. För det blir så mycket bättre för dig. Du känner dig lugn och trygg och avslappnad på ett helt annat sätt.
Ja, men precis. Man känner ju av energin. Men samtidigt, jag förstår ju er också. Alltså, ni är ju superhjältar. kan också falla in trots en stressig situation.
Ja, så är det. Men vi är faktiskt där för dig och för er som ska föda. Och det är väldigt viktigt att vi aldrig någonsin slutar tänka på det.
Nej, så är det.
För att vi måste lyfta födandet till inte bara risker och så vidare. Utan vi måste se liksom att du har en kompetent kropp. Vi är kompetenta barnmorskor. Ibland behöver vi bara påminna varann och lägga en lugn hand på varandra inom vården också. Säga att du är bra, vi är bra för er. Men vi kan alltid bli bättre. Vi kan bli lugnare, tryggare i vår roll. Och vi kan för allt stanna upp lite grann innan vi går in till födande.
Ja, sen, precis.
Sen är det klart att vi hade önskat att miljön runt omkring oss hade sett mycket annorlunda ut. Vi hade ju önskat att det hade varit mer hemlikt, mera barnmorskor, mera stöd och mindre interventioner och så vidare, så vidare. Såklart. Men det, under tiden vi håller på och bygger upp den fantastiska förlossningsvård som vi alla, tror jag, önskar, så drar vi bromsen. Vi tar ett djupt andetag och så ser vi till att vi ger det stöd som just du behöver.
Ja, ja, men det låter ju som ett jättebra tankesätt. Det gör det verkligen.
Men du, dina förlossningar, ettan, du, jag vet, jag har tagit del av lite av din information, och nummer ett, om man ska ta det snabbt, så gick ju första förlossningen, även den, väldigt snabbt. 8 timmar skriver du ungefär.
Precis.
Mm. Snabbt och smidigt. Är det den bästa av upplevelser?
Nej, det var faktiskt nummer tre.
Men
nummer ett och två, alltså det har ju varit, ja men det, de gick ju också bra. Alltså det, då fanns det också fantastiska barnmorskor och det var ett lugn och det var en helt annan nivå då. Och trean då, där den gick, ja men liksom så smidigt. Jag fick en jättefantastisk barnmorska som bara såg på mig och bara sa, men det här klarar du av själv. Jag står på sidan, du fokuserar. Och så pratade hon, om hon skulle ställa frågor till min man. Hon pratade ju inte med mig, hon förstörde liksom inte mitt i en verk och ville att jag skulle besvara henne, utan det är liksom, vi bara möttes så bra med varandra. Och det gick också så smidigt. Och inte för fort, fast det gick ändå. Det tog ju 2 timmar ändå. Men jag fick den bästa upplevelsen just då i alla fall.
Men där beskriver du lite igen det här. Barnmorskans stöd och bekräftelsen och lugnet. Och tilltron från vården till dig och din kompetenta kropp.
Precis.
Tror du att det var en del av din bästa upplevelse i trean?
Ja, jo, men det tror jag verkligen.
Så där måste vi vara jättelyhörda återigen. Den där bekräftelsen som du behöver. Och den kan vara på så många olika sätt. Men att vi litar och tror på dig.
Precis.
Bebisen är ju också väldigt kapabel och intelligent i magen och vet hur den ska göra.
Precis. Exakt.
Och ibland så är ju ord överflödiga. Bekräftelse kan ju betyda att jag bara lägger en hand på dig eller bara nickar eller finns där. Sen har du, och du har haft, om man ser till smärtlindring, har det, hur har du tänkt och hur tänker du vidare med smärtlindring? Har det funnits prestige eller har du valt i stunden att nu behöver jag?
Då säger jag till liksom att jag, de senaste har ju varit bara lite lustgas. Jag har inte hunnit använt den så himla länge så att den har ju inte gett effekt. Men jag kan ju kontrollera min andning ändå så pass bra. Så att jag kan ju tycka att den känns ju väldigt bra som en trygghet. Och sen just under krystfasen så har vi använt varma handdukar.
Men har du känt att epidural är någonting som jag vill undvika? Eller finns det ingen prestige i? Du tänker att du tar stunden.
Precis.
Och det
Det är liksom, jag är inte helt emot det, absolut inte. Men eftersom det har gått så himla fort de andra gångerna så har jag inte känt att den har varit nödvändig.
Nej. För du fick epidural med första barnet, vet jag. Jag vet att du fick en spinalbedövning. Och en spinalbedövning är ju, ska vi förklara, det är typ som en epidural. Det är en bedövning, fast där har du inte en kvarliggande kateter kvar i ryggen som är påfyllnadsbar. Utan det är en engångsdos man får då. Och den sitter i eller håller en till ett par timmar. Så att det kan man ibland lägga lite snabbare när man vet att, eller tror, man kan aldrig veta, men ser att man tror att det här barnet då kommer att födas inom en kortare stund.
Precis.
Så det fick du. Och sen så har du klarat dig eller tyckt att det var fungerade med lustgas och med varma handdukar och så vidare.
Ja, precis.
Och där inte att förringa återigen, Emelie, ditt lugna förhållningssätt och ditt andetag, avslappning i kroppen. Det gör ju väldigt mycket till att du även bidrar med ditt egna smärtlindringssystem, ska man väl säga, endorfiner som blir med det. Så att det är ju kroppens egna, ska vi säga, morfin som kickar igång.
Precis.
Så vi har ju väldigt, väldigt mycket i oss. Sen absolut ingen prestige med epidural, lustgas, vad du behöver.
Nej, precis.
Men jag tror ändå att det är viktigt att vi kanske har ett öppet sinne och ser till att allt det där finns. Jag behöver inte bestämma mig varken för att ta eller inte ta innan.
Precis.
Utan stunden får avgöra och förhoppningsvis så får vi bra stöd och hjälp på förlossningsavdelningen med det.
Ja, men precis.
Mm. Men du, femman då, barn nummer fem, nu kallar vi dem lite trist för fem.
Ja, men det får bli så.
Ja, för det är ju faktiskt en fantastisk liten bebisbarn bakom de här numren, ska vi väl säga. Men nummer fem så gick det över tiden lite grann och där blev det en induktion, alltså en igångsättning.
Och då kom ju de här nya riktlinjerna, att det här med att gå över en vecka.
Just det.
Helst igångsatt, att man blir igångsatt då efter en vecka. Och den här studien kom ju också då, den som man gjorde, vad kallades den nu igen?
Ja, det har funnits lite olika studier, men hur som så har vi ju valt
att
sätta igång förlossningen och inte gå över tiden för länge. Och det har vi pratat om lite tidigare avsnitt också. Men hade du hellre velat gå några dagar till och starta upp spontant än?
Det hade jag. Och därför vi väntade så länge också med Pelle nummer 6. Men han tog ju verkligen 14 dagar på sig. Men just det,
nummer 5, berätta.
Då kom vi ju in på förlossningen och fick genomgå lite sån här överburighetskontroll och så. Och sen tyckte de den bästa igångsättningsmetoden skulle vara då att ta hål på hinnorna. Jag var uppe mellan 2-3 centimeter. Och han låg långt ner då. Ej fixerat. Tror jag. Ja. Men sen kom ju inte mina egna verkar igång. Jag hade några sammandragningar och så. Men de kickade liksom inte igång ordentligt. Och då valde de att sätta in verkstimulerande dropp.
Och då visade det sig positivt. Att...
Nej. Då sjunker hans hjärtljud. Och då ville de koppla bort det på en gång. Och då hade det gått några timmar. De satte igång mig 11. Och då var klockan 4 tror jag. När de stängde av droppet. Och då sa vi att vi ska återhämta oss lite. Vi åt och så. Och så får vi se om verkarna vill hoppa igång själv. Men sen började man misstänka om han kanske låg fel också. Eftersom det inte ville hoppa igång ordentligt. De ville liksom få igång det så snabbt som möjligt, kändes det som. Men till slut då så kollade de med ultraljud och då visade det sig att han låg vidöppet. Och då fick jag ju prova lite övningar, alltså de här spinning babies. Och då stod jag på huvudet och jag hade ju några sammandragningar. Så att jag kunde ju liksom ta dem samtidigt när man stod på huvudet för att det skulle ge effekt. Och då roterade han som tur var.
Mm. Och Emelie, vi ska förklara vad vidöppet läge är. Det är ju när bebisar, kan vi säga, tittar upp mot mammas mage, navel, istället för som mer ofta tittar bak mot rygg, en tarm. Så bebisen, men då fick ni till en rotation så bebisen skruvade på sig, säger du, i det läget.
Ja. Precis.
Men du verkar
det kan ju göra...
Ja.
Ja, precis. De vill ju, eftersom de ligger vidöppet kan det ju bli att det blir lite långdraget. Eller att,
exakt, ja. Exakt. Mm. Det blir ju inte riktigt så optimalt som när man ligger då på det mest optimala sättet, alltså tvärtom kan man säga. Precis. Så det kan ta lite längre tid. Det är absolut möjligt att föda så. Men, ja. Men vi ser ibland att ibland så behöver bebisar lite längre tid på sig i det läget.
Precis.
Men du upplever då med det här värkstimulerande droppet så kan du känna skillnad mot tidigare födslar. Du mera negativt, förstår jag.
Ja, för till slut så kom ju mina egna värkar igång. Då var klockan 8 på kvällen. Och då tänkte vi att ja, men vad bra. Nu behöver vi liksom inte fundera på att sätta in några fler dropp igen. Men då vart ju min livmoder började ju verkligen alltså jobba på ordentligt. Så att jag fick ju liksom ingen andningspaus överhuvudtaget. Det kändes ju bara som en hel värk jag hade. Och det gjorde ju så himla ont. Jag kunde inte, det blev liksom, jag kunde inte hantera det till slut. Så då bad jag ju liksom att få epidural. Men det tyckte inte de var optimalt, för att de började ju prata om att nu har det tagit så ganska lång tid så att vi kanske bör överväga att det blir snitt. Men då mådde han ändå ganska bra i magen, så då, det var de inte oroliga för. Det var bara liksom hur, ja, ifall det skulle ta längre tid och att inte jag skulle orka då, eftersom jag hade så ont. Men det var ju också en barnmorska jag hade så som jag inte riktigt kände. Vi hade inte den samma energin. Så hon skulle ju skiftbyta där vid klockan 10. Och då kom det in en annan barnmorska. Och de hade ju förberett teamet på operation och skulle precis rulla iväg mig. Men då kom ju, och då ville hon, den andra barnmorskan som hade bytt av, då ville hon titta igen och göra en undersökning på mig. Och då hade jag ju öppnat mig till 10 cm. Så då fick de ju avbryta allting. Då sa hon, du kan bara köra på. Så det var ju skönt. För att jag ville ju verkligen inte att det skulle bli. Men där och då när man hade så himla ont. Så kändes det som det var den bästa utvägen just då.
Ja.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well. HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Men din reaktion när man pratar om kejsarsnitt, tror du att det försvinner en hel del av dina egna förlossningshormoner med det?
Precis.
Trots det så öppnar du ju upp dig väldigt snabbt.
Ja.
Från 4 cm till 10 cm bara på en kort liten stund.
Precis.
Men för du nämner ju där att det kom liksom in för dig rätt barnmorska. Nu pratar vi återigen då.
Precis.
Den här bekräftelsen, den här tilliten, den här tryggheten.
Det var precis som jag kunde få slappna av igen då. För att hon trodde på mig.
Ja.
På på bara den där korta stunden. Och då, pang, sa det.
Mm. Och där tänker jag att där är ju vi barnmorskor olika. Det behöver ju inte, vi ska inte liksom döma någon barnmorska där ute, utan vi är bra. Men ibland så är vi extra bra till vissa patienter. Och där tycker jag ju, jag vet att det är supersvårt. Men min rekommendation är ju, det är din födsel och inte någon annans. Och det är ju svårt att säga att jag skulle vilja byta personal. Men i det här läget och i många andra lägen när förlossningen stoppar upp. Nu är det väl kanske inte enbart beroende på det. Vi kan ju säga att det finns många faktorer kanske.
Absolut.
Många gånger som kan spela roll. Mm. Men jag tror ju att det här är en stor del, den här tryggheten, lugnet i rummet som gör att födseln fortsätter.
Mm.
Och då är det ert ansvar där ute att säga till när ni tycker att det inte funkar. Vi har ju också ett jätteansvar.
Ja, absolut.
Så att vi har ju också ett ansvar att faktiskt kunna byta ut oss själva när vi känner att kemin inte finns eller att det är någonting annat. Jag tycker att det är proffsigt. Jag tycker det verkligen. Att vi ska se det som ett nederlag att det är så. Utan i hela samhället, i hela vår vardag så är det olika. Och här är det så extremt viktigt. Så att tjejer och killar där ute, säg till när ni känner att någonting, att det blir ett hinder. Och det kan ju vara jättesvårt, men jättenödvändigt. Och använd era partners till att ta det utanför dörren i så fall. För det kan göra en stor skillnad i tid och i förlossningssätt faktiskt.
Precis. Det är inget personligt liksom, det är ju bara efter situationen och som du sa, vi är alla olika.
Ja, vi talar om för er att ni ska vara flexibla, go with the flow och så vidare och så vidare. Och det måste ju vi också anamma. Vi måste ju också finnas där i det här och tänka till och göra rätt och göra om och så vidare. För tillsammans så ska ju vi tillsammans med er blir det bästa teamet. Och ibland är det inte så. Beroende på många olika faktorer. Och då byter vi.
Ja, precis. Mm.
Men till slut så kom bebis nummer 5.
Mm.
Och det blev inget kejsarsnitt.
Nej, det blev ju inte det. Han flög det ut till slut.
Han flög ut till slut. Ja, så du är glad och tacksam över det.
Ja, det är jag. Verkligen.
Även om det var... Ja, det vart ju annorlunda verkar. Mm. Du hade då mycket kanske på grund av att det var syntetiskt. Det är ju, så kan det vara. Man kan uppleva det annorlunda med den typ av verkstimulerande dropp.
Precis.
Även om det ska efterlikna då kroppens hormon.
Exakt. Det kanske gav dubbel effekt på mig.
Ja, det kanske var så. Du kanske hade dina där i bakgrunden. Precis. Ändå. Mm. Ja, och så var man rädd för när det stod stilla en stund och tidsgränser har vi också.
Ni har era ramar.
Ja, precis. Och de behöver vi ju diskutera om och om igen såklart. Mm. När och hur vi ser på dem. Omvärdera dem. Och framförallt göra olika unika val.
Mm. Precis.
Så är det. Vi måste titta på dig och bebisen i magen. Ta hänsyn till många faktorer. Men du, Pelle vet jag är sexan.
Mm.
Och där gick du ju över 2 veckor.
Yes.
Valde du det själv att gå över den långa tiden? För vi säger ju att 1 vecka.
Mm. Jag valde det och det var ju samråd med specialistmödravården då. Och min barnmorska, för att det var ju min, jag ville ju få igång det spontant. Jag ville ju att kroppen skulle få igång det själv. Men jag fick ju gå på sådana överburighetskontroller. Och då var vi där 2 gånger. Och då kollade de ju både hjärtljud och kollar hur bebisen låg. Om man var fixerad och så. Men och sen valde vi också att inte bli igångsatt på en viss dag för att min näst äldsta son fyller 27 juli. Så vi ville inte att de skulle dela födelsedag.
Skulle få en alldeles egen.
Precis, så då valde vi att inte vara där och reta någonting när vi var där den 26 juli då, förra året. Och då fick jag tid den 27 istället. Nej, det blev den 29. Och det hände ju ingenting hemma heller. Kroppen valde ju att inte sätta sig igång av sig själv. Så kom vi ju dit 29 och då var han fixerad och låg långt ner. Jag hade börjat öppna mig och då valde de att ha kvar mig då, för att bli igångsatt. Och de ville först prova med ballong. Ballongmetoden då.
Ja. Bartkateter
som vi kallar. Ja, precis, exakt. Men den ramlade ur hela tiden. Så den ville liksom inte. Då hade jag väl öppnat mig någon centimeter till. Där, efter de hade varit där och retat.
Precis.
Och sen valde de att ta Cytotec då. 3 doser.
Och sen gick det ganska snabbt.
Ja, när det väl satt igång på natten. Och då var ju inte min man med. Eftersom det här var ju förra året under pandemin. Så jag var ju inlagd på en avdelning, kvinnokliniken's avdelning då. Inte förlossningen, för där fick jag åka ner när jag var i aktiv fas. Och då fick jag ringa min man så att han fick komma. Så det var ju lite, det kändes ju också tråkigt att få vara själv i början.
Ja, det är ju en förfärlig upplevelse för många av våra kvinnor. Man försöker och alla gör ju sitt bästa för att ha bästa, finaste fokuset. Men det är klart att med våra partners, våra män, våra killar så har vi ju ett bra stöd. Vi har pratat här om förlossningsvårdens stöd. Men det största och största tryggheten, det har ju de flesta med sin partner, att få ha den som stöd. Och pandemin har ju, den har varit förfärlig på många sätt. Och det här är ju bara en liten del vad den har bidragit med negativt inom förlossningsvården. Vi hoppas på att aldrig mer se en pandemi.
Nej, precis. Nej, gud, nej, det vill vi verkligen inte få uppleva igen.
Men det var väl tur att du från den här antenatalavdelningen som vi kallar den inför förlossning då, att din man sen fick vara med.
Precis, då blev det lite bråttom där, för vi var ju rädda att det kanske skulle gå jättefort att han inte hann in, för att vi ligger ungefär 2 mil ifrån förlossningen.
Okej.
Men det tar ju ungefär 15 minuter att åka in. Så då ringde vi han på en gång när jag skulle åka ner till förlossningen och han hann ju in i tid då. Det gick ju bra som tur var. Och så.
Men du, då kom din trygghet.
Ja, precis.
En stor del av din trygghet i alla fall. Men under den här förlossningen, nummer 6 med lilla Pelle, så gick det ju sen på slutet, som jag förstår det, väldigt snabbt. Du hade väldigt mycket verkar, du öppna upp dig snabbt. Och jag vet inte om man kan säga så, men är det den mer traumatiska av upplevelser bland dina 6?
Nej, jag kan inte tycka riktigt det. Det är väl lite mer att det blir man brukar ju säga att man inte riktigt hänger med i processen. Det blir liksom man hänger inte med mentalt liksom, att det ska gå så himla fort.
Nej.
Man vill ju gärna att det ska vara att man får vara lite mer fokuserad. Men det blir ju bara liksom att nu kommer det liksom. Men jag kan inte säga att jag blir inte så skräckt utav det.
Nej, av de här starka sammandragningarna.
Nej, nej, precis, det blir jag inte.
Nej. Du kan behålla lugnet ändå.
Ja. Och men sen var det ju lite tokigt eftersom Pelle nu istället kom ut och inte andades. Där tyckte jag ju det blev dramatiskt. För där det har ju inte jag upplevt. Och jag förstår ju liksom att det blir en helt annan upplevelse när det, man behöver springa iväg med barnet.
Mm. Och det är ju såklart, det är ju en förfärlig upplevelse när man istället för att få upp bebisen på magen, bröstet, så går man iväg till det vi kallar barnrum eller barnbord för att då hjälpa bebisen med första andningen. Och kan ju säga att barn skriker ju inte alltid. Man tror att det första man ska höra är barnskrik. Och många blir ju jättestressade över att barnet inte skriker direkt när han kommer ut.
Mm.
Och barn är ju väldigt kloka och spar energi om det har varit lite tuffare, lite snabbare. Det lägger sig lite i pausläge och sen så kan det ta några sekunder och sådär. Innan det kommer igång med skriket. Så det är inte alltid att vi hör det där skriket. Så ni ska inte vara jätterädda för det. För det är fler faktorer som avgör. Vi tittar ju på det lilla barnet hur det ter sig. När det föds fram eller kommer ut. Precis.
Och då
kan vissa barn behöva komma till det där barnbordet. Och det ser ju olika ut var det barnbordet befinner sig. Utanför det här förlossningsrummet, i förlossningsrummet, direkt vid sängen vid mamma som man ju håller på att titta på. Den heter SAVE-studien med barnläkare Ola Andersson. Där man ju helst vill ha så att man inte separerar mor och barn och partner. Liksom. Utan man vill ju... Man vill ju att det ska hänga ihop och framförallt så vill man ju att navelsträngen ska, så man slipper klippa den. För där finns ju både syre och blod och allting som barnet behöver just med ett taget barn.
Exakt.
Så det ser lite olika ut men där får vi ju ändå anpassa oss efter personalen
situationen.
Och var situationen, var rummet befinner sig. Så vi kan hjälpa barn när vi ser att de ändå behöver hjälp.
Precis.
Och vi kan väl tillägga också att det är många som tror, Emelie, du har ju sett dina 6 barn födas nu.
Mm.
Och vissa är mer blålila än andra. Och det är ju en färg som många blir förvånade över när barn föds, att man inte har en rosenskimrande färg. Och det behöver ju inte betyda att barnet mår jättedåligt i sig.
Nej.
Utan de har ju en annan situation när man ligger i magen och får ju sin syresättning via navelsträngen, inte via sina lungor. Men man gick iväg med bebisen och då var man ju tvungen och i det här fallet klippa navelsträngen ganska så snabbt. Och det du beskriver också, det som hade hänt under den här tiden, det var ju att barnet fick en meconiumaspiration. Och vad vet du, jag ska förklara vad det är, men vad vet du, har du fått någon information om vad det är?
Ja, jag är ju själv lite påläst. Men han hade ju som sagt, han hade ju bajsat i vattnet då. För innan jag började krysta ut han så gick mitt vatten. Och då såg vi ju att det var ju färgat då. Det var ju grönt. Så då hann vi ju se i alla fall att det liksom, det var bajs i vattnet. Men sen hann ju inte han... Ja, det gick ju så snabbt för honom också så han blev ju lite medtagen av själva förlossningsprocessen också. Men så hade ju det kommit ner i lungorna på honom. Så han kunde ju inte pressa ut det själv.
Mm.
Vilket de oftast gör när de tar sina första skrik och så.
Exakt, exakt. Men hur länge blev han kvar på det här barnbordet? Innan han kommer tillbaka till dig?
Nu vet jag inte, det gick jättesnabbt. Ja, de höll ju på med att massera och med handduken på ryggen på honom och kikla på fötterna och sånt där. Men de kom väl på ganska snabbt då att det här behövs mer extra hjälp för honom. Och då klippte de ju jättefort navelsträngen på honom och sen sprang de iväg. Så jag hann ju inte heller riktigt få information för att det var ju Daniel, min man, som fick följa med. Och så fick ju jag vara kvar med undersköterskan. Men det här pågick nog i 7 minuter.
Mm.
Så det kändes ju som en evighet. För 7 minuter låter ju inte heller. Men de har ju den här under 10 minuterna på sig också. Och återhämta sig. Men till slut, Hon var ju jättebra undersköterska hade då, för då hon försökte ju prata med mig och vi fokuserade på att få ut moderkakan och så efter. Så att det, jag kunde ju ändå få ett lugn, men jag var ju liksom inte riktigt med heller varför han inte andades. Den informationen hann ju inte jag få.
Nej.
Men till slut hörde vi honom och skrika då, så att barnrummet låg i korridoren liksom, fast utanför rummet då. Men vi kunde höra honom.
Mm.
Till slut, så det, då kändes det jätteskönt. Men de kämpade i alla fall. De fick ju ge syre och suga i, få suga ur det där för honom och så. Och min man förstår ju också, han fick ju stå med och titta på. Så han tyckte också det var väldigt jobbigt. Men det var ju skönt ändå att, att vi har den här fantastiska vården ändå också, såklart.
Visst är det.
Ja. Så det gick bra, så de kom ju tillbaka med honom sen och då fick jag upp honom äntligen på bröstet.
Ja. Och den där informationen om vad som hände, den är ju så superviktig. Vi får aldrig glömma bort den, även om vi i det läget ska fokusera på liksom det som är mest akut. Men det är ju 7 minuter för dig utan bebis och med minimal information om vad som händer. Det är ju rena tortyren.
Ja, men precis, för man har ju liksom inte såna tidsbegrepp heller när man har precis blivit förlöst. För det, man är ju bara så liksom så omtumlad, man vill bara finnas i situationen och då uppfattar man knappt tid och rum.
Nej, men så är det. Men Emelie, meconium aspiration, det förkortar vi MAS, MAS. Och det är ju, meconium är namnet på den avföring som samlas i tarmarna under fosterlivet. Och om ett barn, om det går extra snabbt eller en besvärlig förlossning eller om barnet är stressat på något sätt, så kan det då, det är ju inte bajs i den bemärkelsen, men vi säger bajs, då kan de bajsa fostervattnet. Och tar man då sitt första andetag, för det, man andas ju inte i magen utan det gör man först när man kommer ut. Men ibland så tar man det där redan tidigt när man har kommit ut. Och då kan man liksom få ner det där i lungorna. Och det här kan ju trigga då till en inflammatorisk reaktion eller process. Så det kan bli liksom en typ av kemisk lunginflammation i värsta fall, kan man väl säga. Och då kan barnet vara ännu svårare att komma igång med andningen. Så då är det ju viktigt att vi får bort det. Och vi kan behöva ge lite syre och sån där övertryck med syre som vi kallar CPAP. Ja, och alltså barn fixar ju sånt här, men det där första lilla stödet kan ju behövas då. Och är det så att det är mer kraftigt och barnet reagerar, men då tittar man ju på infektion, om barnet har infektion, och i så fall får man ju ge antibiotika och så vidare.
Det behövde barnet. Inte vi som tur var.
Nej, men det behöver man väldigt sällan. Så att det här med meconium, det är ingenting som är livsfarligt. Det kan vara bara att det blir väldigt jobbigt precis i början. Att det blir ju att barnet behöver liksom lite mer omhändertagande. Vilket är ju jobbigt för föräldrarna. För Pelle mår bra idag och mådde bra efter det.
Ja, det gjorde han. Så att det var inga konstigt. Vi fick komma till BB, så det var ju skönt. Vi hamnade inte på NIO eller någonting så. Han återhämtade sig väldigt bra. Så det var jätteskönt att se.
Ja, härligt. Och här meconiumet kan man säga, det kan ju blandas med fostervattnet. Så beroende på liksom hur mycket de bajsar då, så kan ju vattnet, som är egentligen transparent klart till färgen annars, det kan ju färgas i både gult och grönt och brunt och lite mer tjockflytande. Så det här frågar vi ju alltid om när vattnet går och så vidare. Och vi tittar när bebisen kommer ut och hur moderkakan ser ut, om den är färgad av det här meconiumet då. Och det är ju en hel del barn som har det här, och det är liksom ingen fara med det. Vi ser till att barnet även mår bra efter att vattnet har gått.
Ja.
Och tar ju infektionskontroller med att titta på temperatur och hur barnet andas efteråt. Så att ni ska känna er trygga.
Ja, verkligen. Gud, de hade jättebra koll efteråt. Så. Ja, det känns jätteskönt.
Men du, det är, som jag förstår det, 6 ganska olika födslar.
Ja, men samtidigt ändå ganska lika. För att jag har ju aldrig haft spontan vattenavgång. Det här har ju bara vanlig verkar som har varit mina första första tecken liksom. Men de två dramatiska, det blev...
Och igångsättning.
Ja, precis, ja. Igångsättningen. Och det, mina de två som jag tycker har kanske skilt sig då lite från de andra, det är ju när jag har blivit igångsatt då.
Just det.
Men och det kan ju också vara olika, såklart.
Ja, men det är ju olika. Och det märker du ju under graviditeten också.
Ja,
att,
precis.
Och vad är det du får sen? Ja, du får ju helt unika, olika personligheter i barnen. Precis. Vilket ju är fantastiskt i sig.
Ja, exakt.
Men du, sjuan är på gång och inte riktigt i detta nu. Men du har halvtid på dig att förbereda dig ännu mera. Och du önskar att få föda i vatten.
Ja.
Och det önskar vi ju dig verkligen. För det är ju ett härligt sätt att vara också.
Ja, precis.
Jag tänker den där bubblan, försök att gå in i den allt mer. Och mörkret gör skillnad. Vi pratar ju ofta med Kerstin Nunes Moberg som är mycket bra på att förklara det här med oxytocinets effekt. Den docent och professor som hon är, hon säger om runda formerna. Ta något runt i handen. Ta någon rund kula, någon boll. Håll i den. Titta på runda former. Det kan förstärka. Och tänk på att både tystheten, att vi är tysta runt omkring, att du behöver kanske ha tystheten eller någon härlig musik med dig. Kanske ja, både i hörlurar eller i rummet någon högtalare.
Det är jättebra tips.
Ja, och sen jag brukar rekommendera allt mer det här. För har man inte det mörka rummet så ta på en ögonbindel så du kan gå in i din bubbla. Och se till att du har bästa förutsättningarna för födseln.
Ja, precis.
Om du skulle skicka med tips till våra lyssnare där ute, Emily. Vad skulle du säga? Fokusera på under graviditet och födsel.
Jag tänker liksom att som vi pratade om tidigare. Att det kanske är bra att man har ett öppet mind. Att det är liksom att vi är alla olika. Och det kan vara olika faser man går igenom. Och sen att du känner din kropp bäst. Och att det är viktigt att man kan också stå på sig om man känner att det är någonting som, ja men det här känns inte rätt. För det ser jag att det är många som också kan skriva att de ångrar att de inte liksom stod på sig själva just efter sin egna känsla.
Ja, ta den där makten liksom över sin egen kropp och födsel, väldigt, väldigt viktigt.
Precis. Och sen att man kanske hittar någon som man har en och vet att man har en bra stött. Alltså störtningen när anhörig som man känner sig trygg med inför förlossningen. Och det finns ju de som vill både ha en doula eller och sin partner. Då. Och det har ju varit en positiv upplevelse. Och sen om man vill läs på. Det finns ju mycket bra böcker. Föda utan rädsla och föda med stöd tror jag den heter. Som heter Märta har skrivit.
Precis, mycket bra.
Ja, Märta, precis.
Märta har varit i podden här också. Så ni får jättegärna lyssna på Märta och hennes bok. Hon är barnmorska själv och doula. Mycket klok.
Ja, precis.
Fött sex barn själv.
Ja, jag följer henne så.
Ja, du gör det. Ja. mycket härliga tankar i Märta som tillför för många.
Så ja, det faktiskt. Ja, jättebra tips. Så, men det är lite jag.
Ja, men det är bra tips. Det är mycket bra tips, Emily. Och vi önskar ju dig att du får en bästa upplevelse med nummer 7. Ja. Vet du vad det är för kön? Brukar ni ta reda på?
Om det pojke, vi har faktiskt rutinultraljuden nu. På fredag om 2 dagar. Så det är både 50-50. Vi vet inte om vi ska kolla eller inte. Så vi sa att vi bestämmer oss. Liksom, vad säger känslan på fredag?
Vad brukar ni göra? Eller hur har ni gjort?
Vi har faktiskt kollat 3. Och inte kollat 3. Och jag är ju lite sådär. Att jag gärna kan vänta.
Ja.
Och Daniel är den nyfikna.
Ja, okej. Ja, det är inte viktigt för alla. Det kommer en bebis. Det är precis. Viktigt.
Ja, precis. Så vi får väl se.
Det får ni göra. Får se vad det blir. Ja, men du, jag önskar all lycka i graviditeten fortsättningsvis. Och jag hoppas att du får, om man nu får kalla det drömförlossning. Mm. Jag vet inte vad drömförlossningen skulle vara. Det är olika för oss alla såklart. Men att du får en härlig, härlig, härlig förlossningsupplevelse.
Ja, tack snälla. Det hoppas jag, mamma.
Och du verkar ju ha ett fantastiskt lugn i dig. Att behålla det, att samla på sig ännu mera tillit och ibland lite tålamod. Ibland tar det ju lite tid, även om vi vet att det kan gå snabbt med när man får multipara, fått fler barn. Så kan du också dra ut lite på tiden, det kan bli helt annorlunda. Det kan till och med sluta med kejsarsnitt ibland, fast man inte vill och tror. Och då kan det bli, du sa det så klokt förut, en väldigt bra upplevelse ändå.
Ja, precis. Ja. Ja, exakt.
Det blir inte alltid som man önskat. Nej.
Nej.
Men du, har det så gott. Jag önskar dig allt väl, Emily, med din stora härliga familj.
Ja, och tack för att jag fick vara med.
Ja, jättetrevligt. Vi uppskattar det verkligen. Så har det gott. Sköt om er, Emily, du och familjen.
Tack detsamma.
Och ni där ute, ni ska också ta väl hand om er och ha det allra, allra bäst. Och massor med kramar från mig, Carina Barnmorska, och säkert från Rebecca, gynekolog och läkare som inte är med idag men som snart är tillbaks. Och ni får såklart följa oss i vår systerpodd, Amningspodden. Mycket bra information om och runt amning och allt därtill. Och följa våra båda Instagramkonto som är @babyspodcast och @amningspodden. Ha det gott, hej hej!
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.